Det är tisdagen den 9 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna härliga vårdag. Jag tror att få av er missade gårdagens stora nyhet. Den slog ner som en bomb i offentligheten och medieflödet. Det nya partiet Folklistan under Jan Emanuels och Sara Skyttedals ledning. Ett helt nytt parti grundat av en tidigare socialdemokrat och en tidigare kristdemokrat som tillsammans grundat alltså Folklistan. Och det är inte ett parti där anonyma makthavare i politiska partier bestämmer vem som ska bli kandidat. Vi går till val med en öppen lista. Det betyder att du kan ställa upp i valet till Europaparlamentet den 9 juni, skriver man på sin hemsida. Det här tänkte jag vi skulle prata mer om idag. Kanske inte bara om Folklistan, för det kommer säkert att bli omtalat på många andra håll, utan om nya partier och framförallt om sådana i relation till Europaparlamentsvalet. Valet till Europaparlamentet är ju faktiskt det som genom historien varit ett val där just nya partier har en bra chans. Junilistan 2004, Piratpartiet 2009, Feministiskt initiativ 2014 och vem vet, kanske Folklistan 2024. Eller Nyans. Eller kanske något helt annat. Ja, det får vi se. Men i väntan på att jag ska få se ska jag presentera dagens gäster. Nils Lundgren, en av grundarna till just Junilistan, partiets ledare mellan 2004 och 2008 och också en av partiets Europaparlamentariker. Varmt välkommen hit, Nils.
Tackar.
Och så har vi med oss Andreas Johansson Heine, ej ännu framgångsrik i något Europaparlamentsval, men statsvetare och förläggare på Timbro förlag. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Jaha, Nils, jag tänker att du snart ska få berätta om dina erfarenheter och minnen av att grunda ett parti. Men jag tänkte först bara fråga vad ni båda tänker om gårdagens debut för Folklistan. Andreas, imponerade starten på dig?
Lite grann. Det var ju inte den bomben du beskrev som på ett sätt. För det, först hann ju redan förra veckan nyheten om att det var registrerat ett partinamn och Sara Skyttedal. Och så var det spekulationer om Jan Emanuel. Och sen kom då steg två igår med den här medverkan i Henrik Jönssons YouTube-kanal. Och idag fyllde man på med en presskonferens med några nya namn och ett politiskt förslag och det ska komma fler. Så att man gör ju helt rätt här om man ska dra ut så mycket som möjligt på den mediala uppmärksamheten, vilket ju är en nödvändighet. Ett sånt här parti måste ju få en väldigt bra start så att så många som möjligt så snabbt som möjligt får höra talas om dem.
Glöm inte helikoptern.
Och helikoptern var ju någonting att skriva om också. Så att det är oerhört välregisserat så här långt.
Nils, vad säger du och vad tänker du om det lilla vi än så länge vet om Folklistan?
Det naturliga är ju att svara omedelbart att här har vi en person som har varit med i den här leken oerhört länge just i frågor om EU-parlamentet och allt det här. Och då är frågan, betyder det att de missar det här att vara ny, okänd, annorlunda? Eller är det så att ja, de här kan man lita på? Nej, de är erfarna, duktiga. Och jag har ingen riktigt klart svar på det, men lutar lite åt det här att de är inte så kända och är inte i de här sammanhangen. Det tror alla vi som håller på med sånt här, journalister och så vidare, att det vet väl alla, men nej, det gör de inte.
Det är ju sant att för oss är det ju kända namn, men de kanske inte har något hem i stugorna. Vad tänker du om det, Andreas?
Ja, det är väl alltid svårbedömt det där. Hur känd måste man vara? Det är ju en delmängd i det här.
Måste man vara för att vara okänd?
Ja, precis. Du tog ju upp de här exemplen tidigare som vi känner till då, där ju Nils och hans Junilista är ju det mest framgångsrika. Det finns ju inget motsvarighet i svensk politisk historia av ett parti som i sitt första val har fått 14% och så snabbt. Och det byggde ju på en idé, att man fyllde tomrum. Det var en motreaktion efter folkomröstningen om euron och känslan av att man kanske inte skulle lyssna på den ändå, och det, man fyllde en position. Piratpartiet var ju inte personerna heller, utan det var ju en, vad vi statsvetare brukar kalla då för en ny skiljelinje som gjorde sig gällande. Frågor om integritet och så vidare. Och lite samma sak med feministiskt initiativ. En ideologi eller en idé som tillförde någonting. Här ger man ju sig in i på sätt och vis upptrampade marker. Populismen. Vi har ju haft Sverigedemokraterna under lång tid. Här kommer ett parti som jag hävdar är mer populistiskt. Åtminstone som det ser ut så här långt. Man gör ju en stor sak av att man är inte vänster, man är inte höger. Man kan komma från olika håll, man är vanligt folk. Även om man är Europaparlamentariker och miljardär. Men det spelar ingen roll i den logiken. Utan man är folket mot eliten, mot politikerna. Men man kanske gör det skickligt. Och det är det som kommer att stå och falla med.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nils, jag tänkte på er tid när ni grundade Junilistan. Ni var väl inte heller riktigt höger eller vänster, utan representerade väl någonting annat, en annan skiljelinje eller annan tanke?
Nej, det är sant. Men det fanns ju en offentlig stämpel att jag kom från socialdemokratin, kanslihus, högern och sådana här uttryck. Så de menade egentligen att jag stod inte till höger ideologiskt, men däremot administrativt, organisatoriskt, så hörde jag hemma där enligt linjer som är uppdragna i Sverige. Och det där betyder väl att det blev en effekt. Och jag ofta undrar, var jag känd eller okänd? Jag hade blivit känd därför att jag hade gått igenom olika kriser i landet och jag hade varit ganska flitig anlitad av tv. Och då förknippade de mig inte med vad jag stod för direkt, utan bara känd för att vara ekonom när det gäller kris. Ja. Så tror jag det såg ut för min del. Mm.
Får jag bara flika in där, för där tycker jag det är intressant med Nils. För det är ett fenomen som finns i ganska många andra länder. Man kommer in som erkänd expert från ett annat område, som företagare eller som sagt teknokrat. Vi har haft italienska politiker, vi har haft många i Östeuropa som har en trovärdighet just för att de har haft ett yrkeskunnande utanför politiken. Och det var ju det du kom in med i din trovärdighet som ekonom. Det är ju inte kanske det som Jan Emanuel kommer in med. Så att det är en kontrast. Men vi har haft ganska få Nils Lundgren i Sverige. Och det är lite speciellt att vi har inte värdesatt den sortens expertkunskap särskilt ofta. Men just med Junilistan blev det så.
Men håller du med om det, Nils, att ni blev behandlade lite som experter? Alltså var det det som gjorde att... Var det så media kände inför er?
Nej, det var när vi dök upp. Då fanns det ju stämplar på oss. Sen när det visade sig att det var allvar, då blev ju medierna oerhört negativa mot oss. Vi har skrivit en bok där vi har påpekat hur dominant det var det där. Att man nämnde inte Junilistan utan att påminna om det populistiska och blubb, blubb, blubb. Så under hela vägen fram till valet.
Hur påverkade det er och hur tror du det påverkade väljarna? Det gick ju väldigt bra för er sen, trots att ni blev nedskrivna, tänker jag.
Ja, jag tror väl att vi var redan inne i den utveckling som vi har i västvärlden nu, att det finns en hätskhet bland vanligt folk mot etablerade politiker och dominerande journalister och så vidare som alla försöker utnyttja. Det förstår man också. Men det i grunden tycker jag att det där finns kvar. Det är inte ett förtroende för vårt system som är starkt. Och det har det ju varit. Och det är fortfarande när det gäller, vad ska vi säga, olika... Ja, jag försöker vara försiktig.
Det är klokt.
Nej, men att vanligt folk är misstänksamma och säger att typiskt, de säger alltid så där om alla möjliga partier då. Mm. Och det är någonting som är skakande. Vi har haft stort förtroende egentligen i Sverige för våra politiker. Mm.
Andreas, den här, det som Nils nämnde, det är ju någonting, de 20 åren som har gått sedan dess har vi sett mer av den här varan, misstänksamheten mot etablissemanget, att de där uppe, ja, de är inte som oss, de litar inte, man ska inte lita på dem och sådär. Det är en ganska vanlig grogrund för nya partier.
Ja, om jag ska låta som ekonomen i sällskapet här så skulle jag säga att politiken är också en marknad med utbud och efterfrågan. Och ju fler som inte tycker att det befintliga utbudet håller, desto större chans för ett nytt, för ny entreprenör att slå sig in på den marknaden. Om man tycker att de gamla partierna inte har den produkten som tillräckligt många vill ha, så uppstår den möjligheten. Och det intressanta, som Nils säger också, när du påminner om hur medier och andra partier behandlade er när ni var nya, så har alla nya partier vi mötts i Sverige, från KDS på 60-talet och Miljöpartiet på 80-talet och naturligtvis Sverigedemokraterna och Junilistan och alla andra, ett kompakt motstånd. Rösta inte på dem där. De är inte pålitliga. De har inte åsikter i alla frågor. Vad får man i grisen i säcken? Och då förstår man ju inte varför människor, många eller få, lockas till nya alternativ. De erbjuder någonting annat. Och så måste ju politiken kunna fungera. Vi måste ha partier, men det måste inte vara de som vi alltid har haft. Och lite grann, det finns en slags reflexmässighet i reaktionerna hos etablissemanget här nu. Alltså då menar jag de etablerade partierna. Mm. Som ofta är att direkt slå ner på det nya och inte vara så självkritiska. Vad har vi gjort fel? Varför lyckas inte vi fånga upp personer? Varför uppfattas vi som stängda rörelser eller toppstyrda och sådär?
Men det är väl inte så konstigt. Man säger väl inte till en ny konkurrent att vad trevligt att ni dyker upp. Rösta gärna på dem.
Nej, men om man vill behålla sina väljare så kanske man ska fundera vad som får dem att kika åt ett annat håll. Mm.
Nils, som Andreas sa, det gick ju väldigt bra för er. Ni blev tredje största parti i valet, 14,5%. Det är väl en av de större konvulsionerna vi har haft i ett svenskt valsammanhang. Varför gick det så bra den gången?
Ja, jag tror att det var just detta att här finns ett parti som man kan våga rösta på. Därför att det bara är ett EU-parti. För så uppfattades det. Så här kan jag lägga min röst som jag inte brukar lägga den. Och sen tillkom det då att vi hade sagt, det här är inte direkt ett parti, det är en lista. Och på den står det vad vettiga partier gör och tycker. Så att om du är moderat, och du har två moderater här, rösta på en av dem genom att kryssa. Eller socialdemokrat, det var tre stycken tror jag, och var åtta namn. Och du ska absolut markera så att du röstar på ditt parti, men du säger nej till ditt parti på några områden där ditt parti har fel. Allt för inriktat på att lämna makten till Bryssel. Mm.
För ni sa ju också i er plattform då att syftet på Junilistan var att erbjuda ett alternativ för de 40% av medborgarna som enligt vår bedömning nu är politiskt hemlösa. Mm. Och de här 40%, det var EU-skeptikerna helt enkelt.
Då. Alltså det var
EU-skeptikerna ni tänkte på då?
Ja, och då i en vid mening. För det var en del gillade inte euron. Det var, hade ju sett i folkomröstningen före att det var en viktig fråga. Men det gällde också mycket annat. Man säger, ska vi ha demokrati men inte bestämma här? så bara kommer upp att nu säger några vad de nu hette i Bryssel följande, och då ska det bli så. Det är vi emot. Och det där har inte man tänkt igenom fortfarande enligt min uppfattning.
De här 4 månaderna som gick mellan att partiet grundades och att ni kom in, hur var de? Var det lätt att komma till tals i media? Var det lätt att få uppmärksamhet, tycker du? Vad minns du från det?
Ja, jag skulle säga att vi fick uppmärksamhet och den var mycket negativ. Men det var inte så skadligt. Därför att presumtiva väljare och framförallt de som funderade över om de ska byta parti och rösta på något annat, fann att det verkar vettigt. Mm. Så att vi hade mycket gratis och där hade vi då med oss, eller snarare mot oss, denna härva av att alla medierna, spelar ingen roll om det var vänster eller höger och sådär. Och när man tittade på det och tittade efterhand som jag och min hustru har gjort om det här, så ser vi att det var oerhört, vad man kallar det, fräckt att gå så långt. Och det visar att det ansågs okej vid den här tiden. Det har blivit bättre på den punkten nu. Det är mer legitimt att vara EU-kritisk sådär lagomt. Då var det egentligen det här enkla, den som är för EU accepterar allt. Och den som är emot EU accepterar ingenting. Mm. Då säger man nej, nej, nej. Och det var stämningen då. Sen försökte ju medier och alla möjliga att stämpla oss okunniga och sådär. Och då, det sprack då för att... jag tror att man får säga det själv, jag hade ganska gott rykte som ekonom. Och sen, Lars Wohlin hade alltså varit riksbankschef länge. Han hade varit statssekreterare i finans. Och ja, man går igenom, han kan nog mycket om det här, även om han sen inte säger sanningen. Det är attityden som... Och den tredje... trängde ju fram så småningom att när vi hade blivit invalda, den tredje där var någon jävla folkskollärarinna från Piteå. Ja, hon var välutbildad och hon var faktiskt en kvinna som hade vuxit upp i Bryssel och hade franska som modersmål. Och hade engagerat sig i de här frågorna redan tidigare ordentligt. Och så företrädde hon svenska jägarna. Och det var också... så att det kom till kritan, så blev det så att det blev svårare än man hade tänkt att tala om att det här är okunniga människor.
Flyttar över till dig, Andreas. Det här med att ha media med eller emot sig, men du nämnde ändå att vara ett nytt parti, är det viktigt att ändå vara i media på något sätt och du får någon uppmärksamhet. Vad tänker du kring det? Är det så enkelt att det kanske inte spelar så stor roll vad medierna skriver om den, bara man skriver, eller hur ska man tänka?
Ja, nästan. Alltså, synligheten är ju helt avgörande. Och sen får du bara synligheten och får ut något slags budskap, så kan ju väljare dra sina egna slutsatser även om en opinionstext är negativ och även granskning är negativ. Men om inte det vore så skulle ju aldrig SD ha kommit fram, för allt som skrevs om dem var ju negativt i 25 år. Mm. Och berättelsen, om vi går långt tillbaka med Nydemokrati och så, hur Sivet Öholm lät dem lansera i Svar direkt. Men sen skrevs ju det bara negativt om partiet i stort sett fram till valet. Alla tidningar tog ju avstånd och uppmanade sina läsare att inte rösta på dem. Men då hade de redan fått den synligheten i ett landskap som var svårare än vad det är idag. Nu kan du ju runda traditionella medier. Det som jag tror är svårt här, det är ju jämförelsen med då 2004. För när Junilistan slog igenom, då präglades fortfarande Europavalrörelserna väldigt mycket av, som Nils säger, av för eller emot EU. Och det var en ganska polariserad syn. Antingen var du för eller så var du emot. Du hade nej-partier fortfarande och du hade ja-partier. Den spänningen har ju blivit lite mindre laddad inte ens Vänsterpartiet och knappt Sverigedemokraterna pratar om att lämna EU längre, utan det är ju liksom nyanser av det. Så det är, och uppenbart så ska ju folklistan in i det fältet och försöka profilera sig med mindre makt i Bryssel och mer i Sverige. Så där blir man en av flera röster som säger ungefär samma sak. Och det tror jag att det kan vara svårare än vad det var för junilistan, som ändå hade det liksom, spelplanen på var klar.
Vad tänker du, Nils, om det Andreas säger här?
Ja, det var ju det jag försökte säga själv, fast var lite svävande. Men det är min syn också, att det är lättare från de där synpunkterna nu att etablera sig i debatten kring EU, och lättare att ha en mera raffinerad ståndpunkt där man är för det här men mot det där.
Jag ser att den svenska EU-opinionen för 20 år sedan, då var det ju så att för eller mot vägde ganska jämnt. Nu är av väljarna så är de flesta tycker att EU-medlemskapet är man i huvudsak för. Det är bara 12% som är i huvudsak mot. Men däremot så är det då liksom vad ska lämnas över och vad ska inte lämnas över. Där har det blivit kanske, som Nils säger, en mer nyanserad diskussion, tänker jag. Och där vill väl egentligen alla partier in och fiska lite att just det där ska vi ta hand om själva och så vidare. Alltså, det ska man säga, det att liksom man vill fiska i de vattnen även fast man är för medlemskapet i stort. Har det blivit mer så kanske? Eller?
Snarare har väl utträdesfrågan stängts som en konsekvens av Brexit och annat. Så att det är ett högt pris att driva ett rakt utträde. Då blir det ju nyanser av vad kvar i EU och göra det bästa av det. Ja. Och där finner sig alla från V till ST och däremellan.
Så alla har blivit junilistan
på ett sätt, och det gör att det blir ju väldigt trångt. Det som man kan vara hoppfull kring, det är att då kan det handla mer om sakfrågor också. Alltså politikens innehåll, hur ska EUs klimatpolitik se ut, inte om EU ska ha en klimatpolitik, utan hur ska den se ut, eller hur ska EUs tillväxtpolitik se ut, eller vad det nu kan vara. Men det kan också innebära en valrörelse där vi då har, om det nu blir 9 eller hur många partier som hinner bildas innan, som vill driva sin egen valrörelse med sin egen fråga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En annan fråga, just det var ju alltid när det kommer nya partier så brukar det diskussion, ska de få med i vissa sammanhang? Det var diskussion ifall ni skulle vara med i slutdebatten i SVT exempelvis, sådana där. Hur upplevde du det? Var det hur såg reaktionerna ut kring det? Alltså, i vilka sammanhang ni skulle få vara representerade?
Ja, det var uppenbart för oss i ledningen för junilistan att de som bestämmer det där vill hindra oss från att vara med. Men kan inte gå hur långt som helst, det är ändå ett ganska anständigt land. Och då använde man, när det gick, vi var inte med i slutdebatten, och det kunde man faktiskt hänga upp på regelsystemet. Och det innebar att det var mera det här, vad det än var för fråga som kom upp, så såg man att oviljan finns där. Och man gör allt möjligt för att kunna utnyttja det. Och mycket, det är ändå ett, som jag säger då, ett öppet land, så att det är inte så man kan lugnt säga alla ungen idag eller sånt där, att då gör vi så här, punkt slut. Utan det befanns att nej, det går inte. Och då gjorde man inte det. Men det kändes alltid under den där epoken att vi har en maktelit emot oss som dominerar på alla möjliga områden.
Vi ska gå vidare. Nils sa det tidigare, det här att ett Europaparlamentsval är lite speciellt. Där kan man kanske rösta på det man inte röstar för i andra fall. Andreas, hur viktigt är det att Europaparlamentsvalet är ett val då vi kan unna oss kanske att gå utanför det vanliga, för det gäller andra saker, och vi sända andra budskap och så vidare, ge uttryck för andra delar av våra värderingar helt enkelt.
Ja, men det är ju två faktorer som gör det lättare att slå igenom här. Det ena är det ni är inne på nu, att det inte är ett val om regeringsmakten i Sverige. Man kan chansa lite mer. Det är lite mer abstrakt vad det egentligen betyder att man sitter i ett Europaparlament, medan i Sverige så blir det ju ofta ett vänster mot höger. Vem ska vara statsminister efter valet? Avgörande. Och det andra är ju att valdeltagandet alltid är lägre, ibland kanske hälften så stort. Och det betyder att det är hälften så många väljare du behöver nå för att komma in mot ett riksdagsval. Och vi vet av erfarenhet att de stora partierna har alltid svårt att mobilisera sina väljare. Det går alltid sämre för Socialdemokraterna och Moderaterna i EU-val, för att de har många som väljer att stanna hemma. Och det gör att det finns en chans för små partier som liberaler och kristdemokrater, eller för nya partier att få en rimlig chans.
Mm. Nu har vi nämnt då tre framgångspartier, Junilistan, Piratpartiet och Feministiskt initiativ. De har ju också det gemensamt att i nästa val gick det inte alls lika bra. Då åkte man ut. Nils, varför gick det sämre nästa gång ni ställde upp?
Ja, det var ju verkligen istället för nästan 15%, 0, någonting. Så det var inte att man hade tappat 3%-andelar så, utan det var ju borta. Mm. Och det där var interna frågor. Vi trodde i ledningen att det här skapade vi, och det skulle bara vara en gång för att demonstrera att det finns ett kraftfullt motstånd hos svenska folk när det gäller dessa frågor. Och sen efteråt så, ja, vi försvarade oss ju i interna debatter med att vi skulle inte ha mer. Det var inte så att nu skulle, men vi hade ju då fått, och det kallar, sympatisörer kallar vi istället för medlemmar. Det var ju de som genomdrev att vi skulle ställa upp.
Ja, nu pratar de om att ni ställde upp i riksdagsvalet 2006, riksdagsval, va? Ja, vilket jag tror var ett misstag. Det hade kanske gått att hänga kvar i Europaparlamentet om man bara fokuserat på det och inte försökt bli ett riksparti.
Det är möjligt, men det kom ju så nära efter. Mm. Och det var omöjligt. Vi gjorde också en förfrågan, inte en omröstning med sympatisörer, utan en fråga. Och det visade att det var enormt dominerande att vi ska ställa upp. Och hemskt nog, jag hade ju också då, jag erbjöd mig att skriva. Jag måste då ha ett program för Sveriges riksdag. Vad ska vi göra där? Och då tänkte jag att det kan de aldrig enas om när det kommer till kriget. Så det kommer att stödja min och ledningens linje om framtiden. Men de svalde alltihop.
Okay. Men jag tänkte nästa gång det blev dags för Europaparlamentsval 2009, då gick det också sämre för er.
Ja.
Var ni ett envalsparti? Det finns ju enfrågepartier, ni kanske var ett envalsparti generellt, att det var ett val ni skulle göra.
Ja, det var en kombination där, att de här andra partierna, och framförallt nu sviktar minnet här,
Piratpartiet,
ja, just det. Och de hade tur att det var FRA och något annat som var högaktuellt då. Och då var det många som fann att det där vill jag rösta på. Mm. Och det, så ska demokratin fungera också. Och vi, ja, där var det ju, både jag och Lars Wallin tyckte att vi ska inte vara med nu. Det här är det löjeväckande att vi har dragits in. Men nu säger svenska folket ut.
Så köpte ni det.
Ja.
Vad säger du, Andreas? Man gör ett bra parlamentsval, sen är det svårare att följa upp det. Ser mönstret ut. För de här uppstickarpartierna.
Ja, men det är för att det är klart, det är svårt nog att lyckas bilda ett parti eller en lista och hålla ihop det fram till ett val och komma in. Va? Då har man gjort en jätteprestation. Att sen hålla ihop det här över 5 år. Bibehålla intresset. Och som du säger, Junilistan här kom in av sin logik vid den tidpunkten. Piratpartiet hade en jättetur i tajmingen med sina frågor 2009. Det var dött 2014. FI, som är ett parti som möjligen då avviker från det som tidigare, de fick ju väldigt mycket medialt skelande. Kom ändå knappt över 5%. Man kom in, men det blev inte den där jättesuccén som man kanske hade hoppats på. Och sen gick det inte i riksdagen året efter. Efter sommaren. Så det är jättesvårt att hålla ihop den här nya rörelser över tid, vilket ju ännu mer understryker vilken framgång som Sverigedemokraterna har gjort, till exempel, som har över så lång tid lyckats bibehålla organisationen och väljarna. Men även historiskt med MP och KD såklart, som varit väldigt uthålliga och som tvingas härda sig i skuggorna av de andra under lång tid.
Just det. Det sitter ju 8 partier numera i EU-parlamentet. Det är ytterligare 102 som ställer upp i Europaparlamentsvalet. Jag ska nämna några av dem. Alternativ för Sverige, anarkisterna, Basinkomstpartiet, Common Sense in Sweden, Direktdemokraterna, Envis avskaffa asylrätten, Enskilda person, Företaget Sverige, Klassiskt liberala partiet. Där har nästan inga på listan lämnat samtycke till att det ska delas, så det är anonyma namn. Klimatalliansen, Kristna värdepartiet, oj det var många, de hade en jättelång lista. Ja, Folklistan då, Medborgerlig samling, Mitt Sverige, Monisterna, Ond kycklingpartiet, Partiet Nyans, Piratpartiet, SKP, Svexit heter någon, The Smart Soul heter någon, Trygghetspartiet, Volt Sverige. Många namn, många partier här. Är det något av de här partierna som, bortsett från Folklistan, som klickar i huvudet på er här? Vad säger du, Andreas? Är det någonting som...
Ja, men det parti man inte ska underskatta på sikt är väl partiet Nyans. Ja. Som jag inte tror i något EU-val, men det var inte så långt ifrån vissa kommuner senast. Och så.
Du tror inte på The Smart Soul?
Inte än.
Nils, jag räknar upp massa partier här. Vad tänker du om den här listan? Är det några som du tror på för framtiden?
Ja, jag tycker inte att några av dem där har någon större möjlighet. Utan det blir tur om en bestämd fråga som något av de här partierna är väldigt förknippad med. Och de har en ledare som kan träda in i det historiska ögonblicket. Då kan det bli några procentenheter, men jag skulle inte vara optimistisk med ledde något av de här partierna.
Hur optimistisk var du 2004? När förstod du att vi har en verkligt bra chans att få in folk i parlamentet?
Ja, det kom. När vi började, då var det i princip så vi som startade och tog initiativet trodde inte att vi skulle komma in.
Nej.
Och sen började det bli lite bättre, men man ska komma ihåg att ännu när vi var inne i veckan där man ska rösta, så var de här undersökningarna som de gav 3,5% och 4,7. Ah, här börjar det se lite mer lovande ut, men det såg ut så. Och jag tog så åt sidan på under valkampanjens slutskede, så var jag nere i Skåne och kom tillbaka då på fredagen före valdagen. Och då var det en känd journalist som tog mot sig. Det verkar som de inte begriper det här. De räknar inte på hur många har tanken att de ska gå och rösta alls. Tänk efter hur många kommer att rösta på er av dem som går och röstar. Och sådär. Och han har gav några andra exempel. Och jag sa det så. Vår äldste son har hållit på med det där så mycket brådmogen i en internationell grupp. Ja, han nickade i det. Jag har tyckt hela tiden, sa han. Alltså. Det är klart att det är bäddat för 7-8%.
Mm. Men det var först alltså bara någon vecka innan valet som du förstod att...
Ja, ja då hade det långsamt börjat stå klart att vi kommer in. Det här kan bli 4,5, 5,1, jag menar någonting sånt där. Mm. Men att det skulle bli som det blev, det var sista dagen så var det två som jag litade på, vår egen gymnasistison och den här journalisten. Mm. Och det var sant, fast de underskattade.
Andreas, när behöver man börja synas i opinionsmätningar för att ha en chans i ett Europaparlamentsval?
Ja, det finns ju inget exempel på ett parti som har bildats så här sent in på ett val som Folklistan görs nu. Mm. Det är bara 2 månader kvar.
Ja, det tror jag. Nils, det var ju februari redan.
Nils var ju tidigare ute och hade börjat i alla fall bygga upp underifrån. Va? Ja, jag skulle säga att det är nog för att synas i mätningarna. Varför det är viktigt? Jo, det handlar ju om att man som väljare ska känna att det inte är en bortkastad röst. Man behöver känna att andra också tänker rösta på dem där, så att då kanske det är värt det. Så du kan ju inte gå in de sista veckorna och bara ligga på 0,5%.
Nej.
Då tror jag det är kört. Men skulle ett parti som Folklistan ligga kring en 2,5-3% med en månad kvar eller sådär i någon mätning? Det skulle absolut ge momentum. Det behövs inte mer.
Jag minns ju att med Piratpartiet var det så att jag tror det var 2 veckor kvar. Då var det någon mätning där de verkligen syntes och fick 4% och sådär. Och det gav en... Då smällde det till verkligen. Liksom. Ja. För då förstod ju folk också att här är någonting och jag kastar inte bort min röst helt enkelt.
För då kan det skifta ganska fort. För då kan du få många av de här som kanske tänker rösta på dem att kliva över.
Precis, för det tänker jag också, det här med att mobilisera väljarna i ett Europaparlamentsval där alla inte går att rösta, det är ju hälften som går och röstar. Hur var det? Minns du någonting? Hur argumenterade ni för att man verkligen skulle ge sig iväg och rösta? Att det var viktigt? Minns du hur ni resonerade kring det?
Ja, det var ju en fröjd att vi hade så många som jobbade frivilligt. Och det var sådana som inte brukade rösta många. Och de ställde upp på allt bland himmel och jord. Ja, vi har sett så när man går igenom vad som gick på mejl och liknande. Hur folk svarar då att nu måste vi få någon i Hudiksvall. Det är vår enda tomma fläck här. Sen täcker vi in Gävleborgs län totalt. Och andra sa, ja men det är slutet, men det finns en depå i Ludvika. Vi tar en tur förbi med bilen på onsdag. Och så gjorde de det. Och hela tiden löste man sånt. Och det skapade stämning där också. Och jag tror, som det ofta är, att man fann ju då att posten var ju verkligen på... regeringens sida, den stödde inte oss. Och när vi då påpekade, och de lyckades få fram någon som sa att för att posten skulle ändra det där så krävdes följande, och det var ju sånt som skulle ta 2 år. Det fanns ingen chans att genomföra före valdagen som var 2 veckor framåt i tiden. Och det var oerhört påtagligt att man ville stoppa. Men det gynnar oss, därför stämningen vi ställer upp blev starkare och starkare där på slutet. Och det var någonting som vi i ledningen också underskattade. Det kändes ofta som att ja, det går ju inte nu. Kanske vi kan passera 4%, men... Och så gick det så här. Mm. Lysande.
Andreas, det där med att ha etablerade partiorganisationer i dessa digitala tider, det vill säga folk som kan dela ut, fylla på med valsedlar, bemanna en valstuga, knacka dörr och sådär. Är det helt passé? Eller?
Nej, nej.
Det behövs fortfarande.
Ja.
Men Folklistan kommer inte ha något sånt, eller om de inte skaffar det väldigt snabbt.
Nej, och det är intressant om det skulle gå att runda, men det är fortfarande viktigt, tror jag. Och framförallt för de gamla partierna. Det är väl en kombination av att man behöver nå ut på många olika sätt i olika typer. Man behöver olika vägar för att nå ut till olika väljargrupper. Och sen kanske det också skapar någon slags identitet då. Mobiliseringseffekt i partigruppen, att folk får saker att göra under de där veckorna och känner sig delaktiga.
Nils, hade ni valstugor och sånt där? Har ni fått fram sånt?
4 stycken.
Ja, okay.
Men de var enormt viktiga.
Det var de, okej.
Det var ju där som folk samlades. Inte bara för att vi hade kallat dem, utan de som stödde oss kom dit, så fann de att vi är 100 stycken som står här och pratar med varandra. Och de fick också se det här. Vi hade mängder med exempel som jag minns nu på det här att du, jag måste få 50 valsedlar. Jag ska till Norrtälje nu. Och då tar jag med dem, för de har slut där uppe. Så, de, så lät det sig så här. Och det var ju vid valstugorna som man höll ihop.
Mm. Ja, det som Andreas säger, internt också viktigt att det finns sånt. Valhelikoptrar kanske det blir. Hörrni, vi ska ta oss ihop det här. Vad har vi lärt oss idag? Andreas, vi kan börja med så här. Folklistan, hur kommer det gå?
Om det är mina besparingar som är på spel och jag tvingas satsa dem, så kommer de inte att komma in. Men konstigare saker har hänt.
Mm. Nils, vad säger du? Vill du satsa några pengar på folklistan, eller i så fall hur mycket?
Nej, jag har nog ungefär samma svar. Ja, de har inte, än så länge i alla fall, det här med att det händer någonting i politiken. Och de står just på rätt ställe och kommer där för att lyckas. Utan de är ju vana att uppskattas som rätt trevliga av väljarna, tror jag. Men det är inte mer.
Mm. Ja, en fråga till. Nils började med det att det här är ju två kända personer redan som har en politisk bakgrund. De är inga outsiders på det sättet. Fast de kanske vill hävda det. Vad har det för betydelse? Tänker du att två politiker spelar outsiders? Eller ja, nu har de ju blivit outsiders, men det finns ju ändå en.
Ja, men det är ingen detalj. Ja. Jag tror att båda två med trovärdighet kan framstå som outsiders och anti-etablissemang.
Men samtidigt kompetenta politiker, för de har ju liksom den bakgrunden.
Ja,
eller alltså,
ja.
Kan man
dubbelspela? Ja, man kan absolut dubbelspela. Jimmie Åkesson har väl suttit i riksdagen i 14 år, är fortfarande outsider.
Han är pojke från landet fortfarande.
Så det där handlar väldigt, väldigt mycket om yta och ganska lite om fakta. Ja. Så det kan man runda. Och där tror jag att Jan Emanuel och Sara Skyttedal är ganska väl lämpade.
Ja, det kan
spela
jag tänka
de rollerna.
Mm. Nils, vad säger du om just personerna? Spelar rollen som outsiders?
Ja, det var det jag menade. Får de chansen att det händer något, så att där de framstår som udda och tilltalande, ja, då kan det ju bli någonting. Men jag kan inte se vad det skulle vara. Men det är ju tid kvar.
Ja. Jag vill bara avsluta. Nils säger det här. Det gäller att ha rätt fråga vid precis rätt tidpunkt, att det är väldigt mycket timing. Andreas, du som har studerat här, är det så när man tittar tillbaka att timingfrågan, ingenting är så, vad brukar man säga, en idé vars tid har kommit eller ett parti vars kommit, det är avgörande? Eller vad
ja, det tror jag. Och det kan vara ganska svårläst terräng i Europaparlamentsvalen. Plötsligt så är det en grisknorr. Eller aborter eller något sånt där som dyker upp som alla pratar om under den där avgörande sista veckan, och det är att du positionerar dig där och du har rätt trovärdighet. Det är väldigt svårt för partierna att styra. Det är nog lättare, ska jag säga, i riksdagsvalen, för där har du har regeringsfrågan, sen kan du schabbla bort den, men du vet ändå att det kommer diskuteras, va? Och det kommer vara de stora frågorna, sjukvården, ekonomin, migrationen. Så Europapolitiken är mycket mer oförutsägbar på det sättet.
Mm. Några slutord från dig, Nils?
Ja, vi har inte pratat om hur det gick i meningen. Vad påverkade vi när vi var inne?
Nej, det har vi faktiskt inte.
Och det, jag tar bara upp det där för att det var en hel del. Och vi fick beröm, utmörkelse och sånt där. Det stod inte mycket i tidningar om sådant. För de ville inte sprida det. Och vi gjorde försök att få ut det. Och det var inte särskilt lyckosamt, så att säga. Utan det allmänna intrycket var ändå under resans gång att ja, de är små och har udda ståndpunkter. Så att det är inte mycket de har kunnat göra.
Mm. Det är ju för sig väldigt intressant att vi sitter här 20 år och gör podd, och jag som poddredaktör, jag tänker inte ens på att fråga vad som hände efter de här 14,5%. Det är den stora storyn ni kom in, men vad hände efteråt? Andreas, vad finns det att säga om det? Nya partier som kommer in, hur framgångsrika blir de sen? I liksom att förändra?
Jag tror inte man kan generalisera nytt och gammalt där. Det finns ju ett argument som jag inte alls tror biter från de gamla partierna mot till exempel Folklistan, och det är ju, ja, vad ska ni kunna påverka då? Ni är för splittrade, eller vad ska ni in? Alltså, man måste såklart in i en partigrupp i parlamentet. Du kan inte sitta som grupplös. Men kommer du väl in i en partigrupp, då kan du ju, om du har energi och kompetens och strategisk förmåga att driva rätt frågor, då kan du åstadkomma mycket, vare sig du är moderat eller socialdemokrat eller kommer från ett helt nytt parti. Och du kan också sitta och sova bort 5 år och inte göra särskilt mycket nytta, även om du råkar komma från ett stort parti. Så jag tror inte man ska döma ut nya partier bara för att de är nya och därmed inte har naturlig plats i landskapet och vilken partigrupp ska de in i och sådär. Det är inte avgörande, utan det är den personliga kompetensen. Där har ju Skyttedal och Jan Emanuel rätt när de lyfter fram det.
Mm. Och ingen kan ju säga till Skyttedal, du vet inte hur det går till där nere i Bryssel, för det vet hon ju faktiskt. Det går inte att schabbet säga så. Vad tänker du om detta, Nils?
Ja, jag kan bara påminna om att för den grupp som vi sedan var med i större delen av tiden fanns då en stadga. Den hade jag skrivit.
Se där. Det var det vi hinner med idag. Vi får se, Europaparlamentsvalet är då i juni. Andreas, hjälp mig, vilket datum är det?
9 juni, säger jag ur minnet.
Det är precis 2 månader från nu, då, så får vi se. Folklistan har ett jobb att göra ifall de ska bli lika framgångsrika som Nils en gång var för 20 år sedan med 14,5% av väljarna. Stort tack Nils Lundgren för att du medverkade i podden idag.
Jag har ett nöje.
Stort tack Andreas Johansson Heine från Timrå för att du medverkade i podden idag.
Alltid ett nöje.
Och kanske blir det ett Europaparlamentsvals framgång för dig också så småningom. Den som lever får se. Hörrni, stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.